Kriget i Gaza går in på sin sjunde månad.
Israel's prime minister has promised total victory in this war, but Hamas is still fighting.
Och nu meddelar Israel att man satt ett datum för markinvasionen av gränsstaden Rafah, där mer än hälften av Gazas befolkning sökt skydd.
This victory requires entering Rafah and eliminating the terrorist battalions there. This will happen. There is a date.
Ett beslut som flera av Israels allierade, däribland USA, starkt fördömer.
A major ground operation there would be a mistake.
På en kvart får du veta varför Israels premiärminister Benjamin Netanyahu gör det här uttalandet just nu och vad det egentligen innebär för kriget. Det är den 10 april. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Jesper Sundén, Mellanösternanalytiker på SvD. Jesper, under måndagskvällen så meddelade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att man satte ett datum för markinvasionen av Rafah. Vad tänkte du när den nyheten kom?
Ja, det var ganska uppenbart att det här kom efter att det uppstått sprickor i hans regeringskoalition, där hans allierade på den högra ytterkanten hotade med att lämna regeringen om det inte blev en offensiv i Rafah.
Mm.
Så han var nog tvungen att komma med det här beskedet helt enkelt.
Mm. För att förstå de här splittringarna i regeringen så tror jag att vi måste gå tillbaka och se vad som har hänt i Gaza den senaste tiden. En händelse som sett som lite av en vändpunkt i kriget är den attacken som skedde mot en amerikansk hjälpkonvoj.
Mm. Ja, det var en attack mot tre lastbilar i en konvoj som tillhörde World Central Kitchen, som är en amerikansk hjälporganisation som är startad av en Michelin-belönad kock, José Andrés. Och de är verksamma över hela världen och de har även levererat mat till israeler efter 7 oktober som hade fått tvingas lämna sina hem. Och nu den senaste tiden så har de varit aktiva då i Gazaremsan och levererat mat till de hungrande palestinierna.
Mm.
På kvällen den 1 april så hade de levererat mat i norra Gaza, och när de reste tillbaka söderut attackerades de av en israelisk drönare som sköt robotar mot de här tre fordonen. En i taget, ganska systematiskt, och dödade de som var i de här lastbilarna. Trots att de var utmärkta med World Central Kitchens logga, och organisationen hade också i förväg meddelat israeliska försvarsmakten om hur de skulle resa.
Mm.
Och det här var ju en stor skandal, och det är 7 hjälparbetare som dödades då. Det var amerikaner, eller en amerikansk-kanadensisk medborgare, 3 britter, en polack, en palestinier, som ju bara har försökt att hjälpa de hungrande och som dödades på det här sättet. Det upprörde ju hela världen.
Mm, ja, precis. Israel själva sa ju att det här var ett misstag, men det blev ju otroligt starka reaktioner på det här. Hur har det låtit, Jesper?
I USA och Storbritannien, som hade medborgare som dödades där, så var ju reaktionerna oerhört kraftiga, och det ställs krav från politiskt håll och från olika grupper om att man ska begränsa vapenleveranserna till Israel. José Andrés var ju också oerhört upprörd och ställde in World Central Kitchens verksamhet i Gaza och hävdade att det här var medvetet mördande i princip.
Mm. Han gjorde en väldigt känslosam intervju med ABC News där han då sa att det här mer blir likna ett krig mot mänskligheten.
This doesn't seem a war against terror. This doesn't seem anymore a war about defending Israel. This really at this point seems it's a war against humanity itself.
Jag tänker, hjälparbetare har ju dödats i Gaza tidigare. Varför blev reaktionerna så starka här?
Dels finns ju de som hävdar att det var en palestinier och de andra var västerlänningar, och att det därför är en mycket starkare reaktioner. Men jag tror också att det handlar om att, alltså det finns ju ifrågasättande och misstänkliggöranden som är svåra att riktigt värdera av om det är hjälparbetare bara eller om det är hjälparbetare som är Hamas-män också. Och det har inte alltid varit helt klart hur det har gått till att hjälparbetare har dödats. Men i det här fallet så var det så tydligt att World Central Kitchen, det är alltså en internationell organisation som haft kommunikation med israeliska försvarsmakten, meddelat sina positioner, exakt hur de ska åka. Och sen så utsätts den ändå för det här.
Mm.
Det är så tydligt att det är fel. Och det är så tydligt att det är någonting väldigt skevt i den här israeliska krigföringen. Eftersom det är så tydligt så ger det och växer ju också frågan om, ja men det kanske har varit så här i väldigt många fler fall än vi känner till och vi kanske har litat för mycket på Israels försäkringar om att hur noga man har varit med de här attackerna och att det har varit Hamas-män alltid.
Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Och de reaktionerna som kom efter det här från omvärlden, från USA, det tvingade ju också Israel att ändra sig och bland annat att öppna upp för mer humanitär hjälp till Gaza.
Ja, Joe Biden ringde upp Netanyahu och de talade i telefon och även utrikesministern sa det offentligt att om inte Israel ändrar sig så kommer det att ske en ändring av den amerikanska politiken. Och tillsammans med de här, vi vet inte exakt om de har varit tydligare i sina egna samtal med Netanyahu om vad det skulle kunna innebära. Men det vi har sett samtidigt är ju att flera demokratiska tungviktare har krävt att man ska stoppa vapenleveranser till Israel. Och det här är ju ett hot som Israel måste anpassas efter. Så väldigt kort efter det så såg vi att man drog tillbaka soldater från södra Gaza. Man lämnade Khan Yunis där man har stridit i 4 månader och man tillät väldigt många fler hjälpsändningar in i norra Gaza. Och man öppnade också hamnen i Ashdod som har stor kapacitet för att ta emot hjälpsändningar och som inte har tillåtits att göra det tidigare.
Mm. Så det gick att skicka in hjälp? Innan har man ju sagt att man kan inte kontrollera hjälpen, men nu gick det bra. Eller
ja, ja det är ju lite beklämmande faktiskt. Att Israel har hävdat att man inte har begränsat införseln av humanitär hjälp utan att det har berott på andra saker. Det är FN som inte har kunnat leverera och hjälporganisationer och det har varit smugglingsförsök. Men att det gick så enkelt nu. I söndags så kom det över 300 lastbilar in och i måndags över 400. Och tidigare så har det handlat om kanske ett hundratal max under, även sen oktober, ännu färre oftast. Och så var det så enkelt. Det tycks ju som att det kanske inte har varit sant det här som de har sagt.
Mm. Ja, men de här konsekvenserna då som den här attacken fick, vilket gjorde att Israel har skickat in mer humanitär hjälp, dragit tillbaka trupper, det kunde ju ses som ett framsteg mot en vapenvila. Men så kom ju det här uttalandet i måndags av Benjamin Netanyahu att man kommer gå in i Rafah och man har också ett datum för det.
Mm.
Och du var inne på där i början att det här handlar om någon konflikt inom regeringen.
Mm.
På vilket sätt?
Ja, det är ju så att den här regeringen, visserligen har man med en del av oppositionen, Benny Gantz, som sitter med i krigskabinettet. Men man har ju också, Netanyahu är allierad med högerextrema partier som kräver otroligt mycket hårdare tag i Gaza och som vill fördriva delar av befolkningen, den palestinska befolkningen, och som vill återbygga israeliska bosättningar där. Och de kräver framförallt Itamar Ben-Gvir som är partiledare för partiet Judisk makt. Han kräver att det måste ske en offensiv i Rafah, annars så lämnar han regeringen och då så faller regeringen. Och det är ju någonting som Netanyahu absolut inte vill, därför att han, ja, skulle regeringen falla och det blir nyval, då har han just nu ingen chans att komma tillbaka. Det är över 70% som vill att han ska avgå, och ja, israelerna är väldigt missnöjda med hur han har hanterat till den här krisen. Mm. Därför kom det här utspelet på måndagskvällen, och det är ju förmodligen, ja, men jag tvivlar på att det finns ett datum. Sen är det ju inte säkert för det att det inte finns en ambition att så småningom göra en offensiv i Rafah, men att gå ut med det nu, det handlar om intern politik.
Mm. Men måste han inte, om du säger att det är så att om man inte genomför en markoffensiv av Rafah, då kommer liksom de här högerextrema lämna regeringen och då kommer man förlora makten. Måste han inte genomföra en offensiv då?
Ja, jo, för att behålla makten, ja. Mm. Och det är ju många som, i princip alla som känner Netanyahu och som har skrivit böcker om honom och säger att det är ju det som driver honom. Och det är ju allt fler. Det är ungefär, det är med majoritet av israelerna tror att han i första hand sätter sitt eget maktinnehav före till exempel gisslans väl och ve.
Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Men en sak som ju ändå är ett faktum, det är ju att både EU, USA, jättemånga har sagt att man absolut inte stödjer en markoffensiv i Rafah. Jag tänker vi kan höra vad utrikesminister Tobias Billström sa om det i Agenda.
I Rafah så befinner sig just nu ungefär 1,5 miljoner palestinier som har flytt dit undan striderna i övriga Gaza. En militär operation under de här förutsättningarna på detta mycket begränsade område med så många människor närvarande skulle få mycket allvarliga konsekvenser för civilbefolkningen, och det är inte någonting som vi är beredda att acceptera.
Man kan väl tänka sig kanske att Israel inte ligger sömlösa över vad Tobias Billström säger, men USA har ju sagt samma sak. Vilket man mer kanske liksom lyssnar på. Om det nu ändå är så att man går vidare med de här planerna från israeliskt håll, vad kan det få för konsekvenser för dem?
Ja, det är inte så lätt att svara på. Det handlar delvis om när en sån offensiv skulle ske och i vilket läge. Skulle det ske en offensiv nu, ja, då kan de nog räkna med att det skulle bli inställda vapenleveranser från många länder, säkert kanske även från USA. Det vore vansinne. Å andra sidan så kan Israel inte göra det just nu heller. De har ju alldeles för få soldater. De måste kalla in fler reservister. Det är ju en apparat som måste ske innan den här offensiven. Men det är ju också så här att det pågår ju förhandlingar just nu med Hamas. Och om det är så att Israel är väldigt tillmötesgående, drar tillbaka trupper, skickar in humanitär hjälp och så vidare, och Hamas säger nej och fortsätter att skicka raketer, fortsätter att attackera Israel medan Israel håller tillbaka, ja, men då kanske det uppstår en situation där Israel kan istället få stöd för att utplåna Hamas militär kapacitet även i Rafah.
Mm. Men jag tänkte, Tobias Billström sa ju också att man kan inte göra en markoffensiv i Rafah och ta hänsyn till civilbefolkningen. Alltså det är för stort lidande för civilbefolkningen att göra det.
Mm, mm. Om Billström har rätt, idag så är det omöjligt att genomföra en offensiv där utan enormt lidande som är helt oacceptabelt. Men det kan ju förändras med tiden. Om Israel får in en massa humanitär hjälp nu och hungersnöden avvärjs så att det blir bättre förhållanden, och Israel kan förmå civilbefolkning i Rafah att flytta sig till Khan Yunis istället, som man nu har lämnat, då kanske det kan uppstå en annan situation.
Mm. Ja, men till sist, Jesper, kommer det här kriget kunna ta slut eller få en lösning så länge Netanyahu sitter vid makten i den regeringen han sitter i?
Nej, det är inte sannolikt. Netanyahu vill ju inte ha till exempel en tvåstadslösning. Han vill ju inte ha en palestinsk stat. Och egentligen, den här konflikten i Gaza hänger ju ihop med den större konflikten mellan israeler och palestinier. Och det är svårt att se en fredlig lösning så länge Netanyahu är kvar, men också så länge Hamas är kvar. Och en majoritet av israelerna vill ju att Netanyahu ska bort. Benny Gantz då, som ingår i krigskabinettet, han har börjat prata om att vi måste ha ett val i september. Och det finns ju krav på nyval och på att Netanyahu ska avgå. Och även på den palestinska sidan så finns ju ett sviktande stöd för Hamas. I Gaza så direkt efter kriget och Israels invasion, då gick stödet upp för Hamas. Man kände att Hamas skulle skydda dem, men befolkningen, men det hände ju inte, och nu har stödet rasat igen för Hamas. Innan kriget var det också ett väldigt stort missnöje med Hamas, så att det finns förutsättningar för att få ett annat ledarskap på båda sidorna, och jag tror att det är en grundförutsättning för att kunna lösa den här konflikten, att Hamas och Netanyahu försvinner från makten. Det tror jag.
Du, tack så jättemycket Jesper.
Tack själv.
Producent idag var Lucas Brischetto, redaktör Teresa Stenle von Matern och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Om du vill kontakta oss så mejla gärna på dagensstory@svd.se.